Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 85 och titeln Tung baksmälla, Ingrid.
Ja, det är väl så det känns, va? Efter det amerikanska presidentvalet som vi fortfarande inte har utsett en vinnare av.
Det ska man komma ihåg, och detta ska vi penetrera lite djupare om en stund. Vi gottar oss också åt sossarnas tapp i opinionen.
Ja, nu är de tillbaka där de var ungefär innan coronapandemin drabbade oss.
Hurra, hurra. Och sen har vi som tredje rubrik mörker i Europa. Det låter ju ganska otrevligt, och det vi syftar på där, det är ju pågående coronakris och pågående terrorkris, får vi kalla det.
Tycker jag man kan säga.
Men först, Ingrid, så vill jag visa upp den här. Alla ni som bara lyssnar på den vet inte vad i helsike jag håller på med nu. Men jag håller upp Malmö FFs halsduk för att fira att vi blev svenska mästare igår.
Jag tycker du kan fira något annat än det idag.
Ja, kära gumma, i lördags. Så det känns lite avklarat, men givetvis ska vi även gratulera Ingrid på hennes födelsedag idag, 9 november. Grattis, Ingrid. Var du nöjd med din fest i lördags?
Tack så mycket. Ja, jag var mycket nöjd. Det var ett litet kalas. Man kan ju inte ha några stora fester i dessa coronatider. Och jag var egentligen inte så särskilt intresserad av att ha någon fest överhuvudtaget. Det var faktiskt du som övertygade mig om att jag nu skulle ångra mig om jag inte skulle fira denna dag. När jag fyller den förfärliga summan av 60 år. Jag kan inte fatta det. Jag känner mig som 30.
Men alltså, bestämde vi inte att den officiella siffran är 2 gånger 30?
Ja, precis. Jag fyller 2 gånger 30 idag.
Ja, så är det. Min svärmor var här innan och hon kunde inte förstå att Ingrid fyller 60. Det är ju inte klokt så ung som hon ser ut.
Tack, så.
Ja då, nej men så är det. Ja, ska vi gå rakt på sossarnas tapp?
Ja, det kan vi väl göra. Vi blev ju väldigt chockade då i våras när de plötsligt stack iväg i alla opinionsmätningar. Även om vi visste och sa flera gånger att så är det när kriser inträffar. Då sluter sig folk bakom den regering de har, oavsett vad de egentligen tycker om den. Det är någon sån där mänsklig instinkt att man kan inte börja tjafsa när det råder kris, utan då ställer man upp bakom chefen liksom. Men sen så har de ju tappat efterhand som veckorna har gått och månaderna, och nu så skriver Aftonbladet, de har gjort någon mätning och konstaterar då att sossarna har sedan toppen, coronatoppen, har de minskat med 6,1 procentenheter, och det är detsamma som omkring 370 000 väljare.
Vart har då dessa väljare vänt sig istället, tror vi?
Ja, men alltså, det verkar som framför allt till Moderaterna. Sverigedemokraterna ligger plus minus noll, men jag vet inte, det är inte från valet, utan det är från förra månadens mätning, eller? Sossarna har 24,0, Moderaterna har 22,4 och Sverigedemokraterna har 19,9. Så att de mätningar från före corona, där var det ju sossarna och Sverigedemokraterna som låg väldigt nära varandra. Nu är det alltså Moderaterna som är hack i häl på sossarna.
Ja, det är intressant. Alltså, det säger ju mig att det, liksom, prio ett för väljarna är inte den här blockpolitiken och egentligen kanske så mycket skatt och den saken heller, för du går ju inte från Socialdemokraterna till Moderaterna i så fall, om det är det du prioriterar. Nej. Om du vill ha en sån här sossesamhälle med jättehöga skatter och så vidare, utan det måste ju vara så att det är längre ner på priolistan. Kan det vara det att jag var tvungen att trycka bort mig när jag hostade där. Nej, men kan det vara så att Kristersson har varit lite mer synlig på sistone i vissa frågor, eller?
Ja, och även hon, Maria Malmer Stenergard, hon har ju varit väldigt aktiv. Och det handlar om invandring och kriminalitet. De flesta svenskar har nu förstått att det är inte likhetstecken mellan detta, men de har väldigt mycket med annat att göra. Och vi kan aldrig få det trygga Sverige vi hade om inte vi får först och främst stopp på inflödet. Men det som bara Alternativ för Sverige verkligen har förstått, det är ju att vi måste ha återvandring. Och jag ser faktiskt att den siffran för övriga partier, den är ju 1,8%. Det är visserligen en nedgång med 0,2, men det är ju ändå mest AFS-röster där.
Ja, gissningsvis. Alltså, i senaste Sention, som är det enda opinionsinstitutet som särredovisar AFS, så låg de ju på 1,1, va?
Ja.
Någonting. Så det är väl realistiskt att tro att de ligger där kring 1%.
Precis, och det är väldigt, väldigt bra, och de är väldigt aktiva nu. Nu har de varit ute på nya sådana här skolbesök, och som vanligt är det kvinnliga lärare som är där och gapar och skriker och försöker ta telefonen ifrån dem. Det är väldigt, väldigt obehagligt. Och jag skrev så här, de skrev så här: ja, nu är det, varför är det så många lärare som inte förstår sig på demokrati? Då skrev jag att frågan är, varför är det så många kvinnliga lärare som inte förstår detta? Och mitt svar, det är ju det att kvinnor är programmerade, och nu pratar vi generellt, men det måste vi göra om vi ska kunna dra några slutsatser. Generellt är kvinnor programmerade att folk ska komma överens. Nu ska vi vara vänner, nu ska ingen bråka, då blir det så besvärligt.
Jobbigt, ja.
Ja. Medan män är mer programmerade till att skydda sitt folk, sitt land och sina principer. Jag tror inte det är så väldigt många kvinnor som tycker att principer är viktigare än att nu ska vi vara snälla.
Nej, jag tror du har rätt i det, och det är ju det här känslostyret som en del faktiskt har börjat prata om på sistone, att det skulle kunna vara ett problem. Vi har ju sett det, inte minst nu i samband med amerikanska valet, det här att nyhetsankare sitter och bölar i sändning och alltså beter sig som fullständiga galningar. Och jag hade en diskussion med en närstående som tyckte att ja, men det var ju då det här CNN som var igång och grät nu igen. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu.
Don Lemon.
Nej, heter han det?
Ja, vi får babyface.
Nej. Men, han har varit igång och bölat innan i alla fall. Han är gay. Stor svart
kille. Ja, nu vet jag vem du menar.
Ja.
Jag kommer inte ihåg hans namn heller.
Och han var igång och det känns som att jag kan andas igen. Det är inte bara vad heter han som dog, som polisen kvävde, eller
George
inte kvävde.
Floyd.
Ja, George Floyd. Det är inte bara George Floyd som inte kan andas. Ingen av oss har kunnat andas på 4 år. Typ så, den stilen. Och då hade jag en diskussion med en närstående och tyckte liksom att där har du ett typexempel på hur man inte bör uppföra sig som nyhetsankare. Ja, men det är klart att det är en stor lättnad för honom. Det kanske inte är så proffsigt, men att han reagerar känslomässigt, det är väl inte så konstigt. Och vi hade en lång diskussion där jag försökte förklara att nej, det kanske inte är konstigt, och han får ju tycka vad han vill hemma på sin kammare. Men han kan inte sitta och böla på jobb.
Nej.
Det är faktiskt rent tjänstefel.
Ja, självklart är det det. Och det är väldigt tråkigt att så många män, jag vet det kanske är framför allt gaymän, det vet jag inte, det har jag inga bevis för. Men de ligger ju ofta lite närmare det kvinnliga beteendet. Att det är därför. Ja. Men det har ju även smittat av sig på vanliga karlar.
Och CNN, som är min närståendes favoritkanal för övrigt. Vederbörande tror att det är en objektiv kanal som liksom redovisar saker objektivt och säger sanningen. Och tror att han är väldigt insatt för att han tittar på CNN. Ja, jag orkar inte. Men det är ju CNN i synnerhet som håller på med sånt här. Alltså, det är ju ingen tillfälle att det är just där han sitter. Och förra gången han var igång och grät så var det ju någon som... Svensk journalist har jag för mig till och med som skrev att nej, det här är faktiskt inte riktigt okej. Okay. Producenten borde gå in och bryta i det här läget och säga att jaha, där tar vi lite reklampaus liksom. För det kan ni tänka er Nike Nylander eller Anders Holmberg sitta och hulka i tv på
det sättet? Har ju inte vi den typen av nyhetsankare som själva, alltså det är ju en tradition de har att de berättar vad de står politiskt och de tar ställning, du vet, i olika frågor och så.
Jo,
så
att, det är så.
Det skulle vara ännu mer bekymmersamt om Nike Nylander började böla i Aktuellt. Men alltså jag menar, vi har en del kvinnliga politiker som blir väldigt känslosamma. Jag tror inte de har gråtit ännu, men det är kanske bara en tidsfråga.
Ja, min poäng var ju då med den här diskussionen att även om den här närstående och jag står väldigt långt ifrån varandra politiskt så tänkte jag vi kanske kunde komma överens om att journalisterna inte... riktigt sköter uppdraget så som de borde göra. Och vi ska se Megyn Kelly prata lite om det. Jag tycker det är en väldigt obehaglig, mycket oroande och demokratifarlig tendens som även finns här i Sverige. Så att det måste vi få bukt med, Ingrid.
Så heter det.
Inte komma till bukt med.
Ja, vi har en annan inrikespolitisk nyhet och det är ju så att miljöpartisterna ska ju välja ett nytt kvinnligt språkrör efter Isabella Lövin. Och då har Aftonbladet låtit göra en liten undersökning bland miljöpartister. Det är alltså inte alla olika människor utan det är just miljöpartister. Och det är väldigt många, det är en lång lista med kvinnor som vill ställa upp. Men i princip alla får tummen ner. Den som får mest röster är Rebecca Le Moine och det är alltså bara 12% som säger att de tycker att hon skulle bli ett bra språkrör.
Så hela partiet verkar oerhört splittrat, alltså det finns inte alls någon klar favorit uppenbarligen.
Nej, och jag skulle vilja säga det att kan de inte då helt enkelt konstatera att det där med ett manligt och ett kvinnligt språkrör är bara trams utan välja en partiledare istället. Det är ju ingen som platsar, så varför inte gå över till en partiledare? Och nu blir det en man och sen nästa gång kanske det blir en kvinna. Om nu miljöpartiklarna vill ha en kvinna.
Ja, det är så fånigt så det liknar ingenting. Och det hade väl varit mumma om Per Bolund fick streta på i Ensamt Majestät så dåligt intryck som han har gjort. Men vi får se hur det går för miljöpartiklarna i deras strävan framöver. Ursäkta. Lite mer svensk och europeisk politik hinner vi innan vi går in på USA. Och det är Ebba Busch Thor som nu sätter ner foten mot islamism, vilket man tydligen måste säga nu för tiden.
Ja, och alltså vi har sagt det väldigt många gånger, det är ingen skillnad. Islam är inte en religion, det är en religionsideologi där man har ett rättssystem och liksom politiska saker man ska göra och regler för allt i en människas liv. Det är en totalitär ideologi. Men så slog det mig så här, kan det vara politikerna här, det är inte det att de inte fattar, eller det är det kanske, men utan de måste gå vägen via islamism, att det är en stepping stone, att om man åtminstone kan liksom slå fast att vi kan inte ha islamism i Europa så kanske det faktiskt på sikt leder till vi kan inte ha islam i Europa, åtminstone inte i några större mängder.
Nej. Det är möjligt att det är så att man det var väl lite så vi kände med Johan Westerholms bok om islamism. Att han var tvungen att kalla det för det för att få skriva den boken eller för att åtminstone inte bli helt utskälld. Men det är egentligen, alltså det här begreppet politisk islam är så outsägligt fånigt för islam är i sig en politisk ideologi. Så det går inte att säga, sen är det inte, en gång lika bra vi säger det igen, det är inte alla som följer det till punkt och pricka naturligtvis, men själva grejen, och till och med Erdogan och andra islamiska företrädare har ju sagt gång efter annan, det finns bara en islam.
Mm. Ja. Och då kan jag berätta om en mig närstående man i släkten då, som vi diskuterade detta igår tror jag det var. Och då sa jag så här att vi måste få bort islam så mycket det bara går. Och vi kan köpa ut dem, vi kan kasta ut dem, men vi kan ta alla till bud stående medel. Men islam måste minska i Europa. Då säger han, ja men alltså, nej men nu är de ju här, så det går ju inte. Nej, vad vi måste göra, tyckte han, det är att vi måste få dem att göra om islam, göra en europeisk islam. Och då blev jag så bara, nej men det går inte. Islam är islam. Du kan inte komma där och liksom säga, jaja, vi skippar sharia då. Och så skippar vi alla de andra reglerna. Och vi skippar att kvinnor ska bära huckle. Och vi skippar hedersmål. Så det blir ju ingenting kvar för tusan.
Nej, precis. Och det är ju det här eviga problemet, kan man säga, att... Alltså det grundläggande problemet med islam är just det att urkunderna är vad de är. Koranen är oskriven. Mohammed mottog den från direkt från Allah via ärkeängeln Gabriel, var det väl?
Ja, tror jag.
Så det är alltså inte Mohammed eller någon människa som har skrivit. Det är Gud själv, och det här är liksom en grundläggande grej som folk måste få in i huvudet. Jag säger inte att det inte finns, det finns reformerta krafter som försöker arbeta bort de värsta grejerna, men de har ju väldigt svårt så länge man tror på den grundläggande grejen att Koranen aldrig kan ändras, aldrig kan bearbetas, aldrig kan utvecklas.
Nej, de har det svårt om de ens överlever. Därför att det är väldigt få som överhuvudtaget vågar sig på detta. Och det, som sagt, jag tror inte att det går överhuvudtaget. Jag tror att vår enda räddning är att minska islam i Europa. Och Ebba Busch är lite grann på väg dit. För hon säger att vi kan inte fortsätta vara oss själva om inte vi får ha vår frihet kvar. Och att regeringen ska nu... agera för att stoppa spridandet av islamism och terrorism. Det är ju i alla fall, det är ett litet steg på vägen.
Ja, nej, det är ganska... Artikeln har några dagar på nacken för att vi ville ändå ha med den. Det var mycket vi inte hann med ju i förra programmet som bara handlade om vår rättegång och amerikanska valet. Men vi ville ändå ta upp det, att det är ett litet steg framåt ändå för Ebba Busch, en bra debattartikel i Svenska Dagbladet. Så att det kanske är som du säger, att det börjar liksom krypa framåt lite grann nu ändå.
Ja, för att tänka också att nu de här senaste attentaten, de franska och det i Wien, jag har faktiskt inte hört alla de här vanliga, nu måste vi se upp så att inte islamofobin sprider sig. Det har faktiskt inte kommit nu. Så att vi är nog en liten millimeter på väg åt någon slags förståelse för vad islam är och varför vi måste skydda oss från den.
Ja, det kom ju också här i veckan nyheten att polisen utlyste en särskild händelse, så kallad i Sverige operation Cold, för att kunna agera extra snabbt vid eventuella terrorattentat. Och det är framförallt mål i Malmö, Göteborg och Stockholm som man har siktat in sig på. Det är givetvis alla synagogor och judiska skolor och så vidare, men också franska beskickningar och skolor och liknande. Och sen är det en del ställen som de inte vill berätta vad det är de skyddar, men det står alltså beväpnade poliser beväpnade med automatvapen utanför väl valda ställen runt om i de här tre städerna.
Ja.
För att man anser att vi har ett förhöjt terrorhot även i Sverige. Då kan man inte höjt, vad jag förstår, den här varningsskalan. Vi har en skala där med är väl det allvarligaste. Eller tänker fel.
Nej,
men vi är kvar på nivå 3 i alla fall. Så man har inte höjt den grejen, men det säger ju någonting att polisen har gjort denna bedömningen om en särskild händelse, och det kostar ganska mycket pengar med sådana här operationer, så man gör inte det bara sådär liksom tjofadrittan lättvindigt. Och jag har också sett uppgifter om att det har funnits konkreta, mycket konkreta uppgifter om planerade dåd som Säpo ska ha avstyrt redan.
Ja, de flesta av mina fåglar befinner sig på annan ort och har lite mycket att göra just nu, så jag har inte kunnat fråga just om det här. Men vi ska väl se om det helt enkelt, ja, låg det någon substans i det eller är det liksom bara att de ska visa musklerna? Jag vet inte. Men det är ju så, som jag sa innan, att vi måste förstå det här, för att min närstående sa också sånt att ja, men du vet, andra och tredje generationen, då blir det bättre. Nej, det är precis tvärtom. Nu kunde vi läsa bara häromdagen att de gjort en undersökning i Frankrike. Och då visade det sig att bland unga muslimer, alltså de som är under 25, där är det alltså 57% som anser att fransk lag är underordnad sharia-lagstiftning. Och detta är i sig inte alls något konstigt. Som muslim får du inte tycka något annat. Så egentligen borde den summan vara 100%. Det kan ju vara att vissa drar sig för att säga det. Det vet jag inte, men 57% säger öppet att givetvis står sharia över fransk lagstiftning. Och man kan inte fylla sitt land med människor som säger er lag är underordnad vår Allahs lag. Det förstår väl en lågstadieelev.
Ja, men det är den här Titanic-inställningen att om de bara är här tillräckligt länge så ska det slipas av allt det här liksom. Och alla ska tycka att du vet, fransk lag, svensk statsskick och allt det. De ska plötsligt upptäcka det här, eller de ska liksom se ljuset att det här är, det är klart att alla vill leva så som vi gör här i Europa. Man tar för givet, alltså själva premissen, själva utgångspunkten är ett felaktigt antagande, kan man säga.
Absolut, och man kan ju säga att så länge vi tog emot en handfull här och där så kanske det fanns en viss utsikt till det. Men eftersom vi nu tillåter dem att komma i hundratusentals och miljoner om vi räknar Europa, och de bosätter sig tillsammans med varandra i enklaver, getton och så, där de ju upprätthåller bilden av sig själva som högre stående varelser som inte egentligen ska behöva befatta sig med äckliga fransmän, britter, svenskar och vad det nu kan vara för någonting. Därför att de är de bästa varelserna, är avskydda av Allah.
Och de har ju inte, även om det, vi ponerar att det var så, nu har vi ju massa människor i Sverige till exempel som inte är flyktingar. Enligt FNs definition av begreppet, utan de är migranter av olika anledningar. Det kan vara ekonomiska skäl, det kan vara annat. Men de personer som verkligen har flytt från krig och förtryck, alltså första generationen, de har ju naturligtvis kanske i högre utsträckning det i färskt minne och har själva upplevt att det där var inte särskilt trevligt att leva i ett sådant land. Nej. Medan de unga är födda här med allt, alla bekvämligheter och allt vad det är, kanske har då en romantiserad bild av islam och muslimska länder och allt det här liksom. Ungefär som vi har fått signaler om att amerikanska ungdomar idealiserar socialismen. De har aldrig upplevt det, de vet inte vad det innebär, de är inte födda under kalla kriget, utan det är bara något lite sådär.
Det låter ju snällt. Ja. Alla ska ha det lika bra.
Och gratis grejer, som min amerikanska kompis sa. Det låter ju jättebra. Det kanske låter bra också för de här ungdomarna när de får höra att de är mycket bättre än alla svennebanan runt omkring sig och så vidare. Ja. Så det där måste man ju verkligen begripa att det kommer inte bli någon. Och det ser vi ju redan, och det har vi sett under många, och det har gjorts Pew-undersökningar om detta, om just unga muslimer och deras allt mer radikaliserade uppfattningar. Så att det där bör man ju omgående. Det bästa man kan göra, det är ju uppmana folk att åka hem. Men,
ja, precis. Vi måste även Sebastian Kurz, Österrikes förbundskansler, han manar nu till kamp mot islamism. Och han säger att det får vara slut med den här överdrivna politiska korrektheten. Men sen säger han samtidigt att det handlar inte om en konflikt mellan kristna och muslimer eller österrikare och invandrare. Istället uppmanar han alla likasinnade att ansluta sig till kampen mot islamismen, som han beskriver som ett gift i samhället. Det är också otroligt naivt. Men för att ge honom the benefit of the doubt så kanske han också tar baby steps fram till det totala och slutliga uppvaknandet.
Ja, alltså det känns ju väldigt obehagligt det här att flera hundra eller flera tusen fler människor måste dö i Europa innan det händer någonting.
Ja, det är fruktansvärt.
Vi har redan passerat anständighetens gräns för länge sedan där det borde ha tagits krafttag, men ja, vi får se. Det är obehagligt i alla fall tycker jag att ha det här hotet liksom som ligger och pyr i bakgrunden. Och sen samtidigt den här obehagliga stämningen med corona. Vare sig det finns de som inte tror att corona existerar alls, att det bara är ett hoax. Och det finns de som är jätterädda och tycker att det är en ny böldpest. Men alldeles oavsett vilken inställning man har i den frågan så vill jag säga att det är väldigt stressande att ha den grejen hängande över sig hela tiden. Den skapar en väldigt konstig stämning i samhället.
Ja, visst gör det det. Nu är det inte väldigt många som har just mask här hos oss. Så att det är inte lika påtagligt. Men det är ju det här med att folk blir sura om man råkar komma för nära dem och fräser. Och så att, alltså folk beter sig på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare i Sverige. Inte svenskar emellan i alla fall.
Har jag berättat det? Att jag och min man blev gruvligen utskällda på ICA Maxi av en kvinna som hade mask och handskar. Hon tyckte att vi stod för nära henne i kassakön. Jag upplevde det som att jag hade, men det mötet att jag stod närmare än 1,5 meter, men alltså alla de här grejerna automatiskt nu, det här med att hålla avstånd och sånt, det är nästan ingenting man tänker på längre. Men hon var uppenbarligen väldigt rädd alltså. Så hon började, jag står där och lägger upp varor på bandet och så hör vi bara hur hon börjar liksom tjafsa med kassörskan att ja, det är ju för jävligt att folk inte kan respektera det här med att hålla avstånden, du vet, alltså riktat mot oss, fast hon sa det till. Så vi började tjafsa med henne där då, men det lugnade sig sen om vi liksom alla bad varandra om ursäkt och så, men det blev ju, blåsade upp ett bråk där, men det var helt uppenbart att det hade att göra med att hon var väldigt, väldigt rädd. Och jag såg på kassörskan att hon typ sa det till mig mer eller mindre mellan raderna att det händer flera gånger om dagen.
Ja, det är väldigt obehagligt. Och jag menar, då är vi ändå väldigt skyddade här. Men se på de stackars britterna nu med den numera galne Boris Johnson vid rodret. Nu är det en ny lockdown där och nu ska de till och med kunna bötfälla folk fruktansvärt höga summor om man lämnar hemmet utan godkänd anledning. Det är väldigt otäckt. New World Order. Hur många det är som är väldigt glada åtminstone över att den här pandemin drabbade oss. Om den nu är korrekt eller om den är ett mer eller mindre konstruerad pandemi. Så har de ju nu, de ser ju framför sig hur de ska kunna göra oss allihop till väldigt rädda människor som inte ska någonsin kunna slå sig samman och säga nej nu struntar vi i er. Nu går vi med högafflarna mot Rosenbad. Det är ju det som är målet. Att vi ska vara splittrade.
Ja, vi ser också. Vi kan bara nämna det. Att Pfizer säger nu att de har ett jätteeffektivt vaccin på gång. 9 av 10 fick skydd mot corona. Kan komma till Sverige relativt fort. Så de pushar ju sina vacciner. Även AstraZeneca ligger väl långt fram med sitt vaccin. Och sådär, och det är ju upp till var och ens omdöme om man känner att man vill ta de här ganska otestade vaccinerna eller inte, men nu är det på gång i alla fall. Och jag såg någonstans att kanske i december att de kan börja vaccinera folk i lite större skala. Så vi får se vad som händer på den fronten. Obehagligt är det i alla fall som sagt att ha hela den grejen, och det bidrar till den här tunga stämningen. 2020 har varit ett väldigt, väldigt mörkt och dystert år på många sätt.
Ja, absolut har det.
Och det blev ju inte bättre av det här förbaskade valet, Ingrid, i USA.
Nej, men nu ska vi säga så här. Det är inte avgjort ännu, trots att alla mainstream-medier över hela världen i princip har sagt att det är klart att Joe Biden, han har vunnit 290 elektorsröster, så han är nu president-elect. Ett, det är han inte. Man blir inte president-elect förrän elektorerna har samlats och röstat på vem som är den valde presidenten. Men hur ska det här kunna, finns det någon möjlighet? Ja, det gör faktiskt det. Och det är ju det att vi har kunnat konstatera nu sedan dagen att det har fuskats på enormt många ställen och inte bara en liten här och där utan ett systematiskt fuskande och siffror som är helt osannolika.
Till exempel, omöjliga?
Ja, omöjliga. Det var i Wisconsin, va? Vi såg något litet klipp med någon kvinna här som heter Nancy Burridge som jobbar med liksom Trumps team. Och hon sa att i Wisconsin tror jag det var så hade alltså tidigare val så var det 66% valdeltagarna och detta hade nu ökat med 30 procentenheter. Och att det skulle kunna hända, det hade statistikerna räknat ut att det var 0,00000189% chans. Mm. Alltså det vill säga en chans på 52 att det skulle kunna inträffa. Det är bara en av alla dessa många helt osannolika, för att inte säga omöjliga siffror.
Mm. Ja, det är ju som du var inne på i fredags att det här misstänkta fusket verkar ha försiggått på flera olika nivåer. Mm. Alltså det är dels mystiska postsäckar som har dykt upp lite överallt och de har innehållit väldigt många röster, ska jag säga. Det är inte bara liksom några hundra utan det vi pratar om hundratusentals röster som har bara sådär. Enligt Duran-killarna hade man hittat någon postsäck i Arizona under en sten bland annat. Och det lustiga med de här upphittade poströsterna är att det är bara röster på Biden.
Mm. Vad är sannolikheten för det? Det är nog ännu mindre sannolikhet. Det händer bara inte. Så är det inte. För det är ju som jag sa redan innan tror jag. Skitsamma, men det är ju så att det är ju oöppnade valsedlar. Så det är inte så att någon redan har räknat om och lagt alla Trump-rösterna i en och alla Biden-röster i en annan säck. Utan detta är oräknade röster som kommer in mitt i natten när de helt mot alla regler har slutat räkna röster. Och så kör det in bilar med gigantiska säckar med hundratusentals röster och alla råkar vara på Biden i just de swing states där Donald Trump när vi la oss den kvällen ledde.
Mm.
Och sen helt plötsligt när de har stoppat räknandet, fått in bilarna med postsäckarna, så går Biden om.
New Judicial Watch study finds 353 US counties in 29 states with voter registration rates exceeding 100%. Mm. Alltså, i 29 stater har det dykt upp människor som inte finns där och röstat.
Ja, de, alltså antingen... över 100%. Man har ett visst antal röstberättigade människor. Men det är alla dem och några dussin procent till som har röstat.
Mm. Precis, och då är det ju då, dels är det folk som inte bor i delstaten, dels är det avlidna personer, det är som sagt människor som har rapporterat att de har fått sina röstsedlar stulna, det har skett på flera olika plan, men en intressant sak som dök upp här nu i veckan, det är ett datasystem som heter Dominion.
Mm.
Som kan man väl säga lite förenklat består av liksom två delar. Dels är det då det som kallas för Hammer som är själva datasystemet. Alltså vad ska man säga, operativsystemet. Hårdvaran. Operativsystemet eller hårdvaran. Ja, vilket som, jag är ingen dataexpert men det är en del i det hela, i alla fall Hammer. Och sen är det då själva mjukvaran, den här rösträkningsmjukvaran som kallas Scorecard. Och man har nu funnit att det här är, och det intressanta är att jag läste någon artikel om detta redan innan valet om hur lätt det är att hacka sådana här programvara.
Mm.
Det var någon sån IT-nisse som skrev en lång tråd på Twitter om att det här är inte alls bra, det här är jättelätt att hacka den här programvaran eller manipulera den på olika sätt. Och en hel del pekar på att ett led i det här valfusket har varit att i de staterna där det har börjat osa katt så har man helt enkelt gått in och flippat siffrorna.
Ja. gjort Trump-röster till Biden-röster. Och vi har ju sett exempel från olika filmer där det liksom på en bråkdel av en sekund så försvinner röster från Trump och läggs på Biden istället. Mm. Och jag vill säga att det kan ju inte hända, för när man räknar så räknar man ju nya röster. Man sitter ju inte, alltså datorerna sitter ju inte och drar ifrån röster. Eller de ska inte göra det i alla fall. Utan det liksom fylls på tills de är slut och sen ser man vem som har fått flest. Och om man då ser liksom när man kör bildruta för bildruta hur många det nu var, 23 000 röster försvann från Trump och gick till Biden. Så är det fusk. Det är fusk.
Mainstream media har ju då föga förvånande helt avvisat allt det här som tokerier och foliehatsgrejer, och de tycker att det är så hemskt att Trump pratar om valfusk när det inte finns någonting alls, menar de. De är ju roliga, alltså, för det är inte ens att de säger att ja, du vet, alltså att väldigt få saker pekar i den riktningen, eller att det finns inte några ordentliga bevis, eller de har inte lagts fram på något samlat. Nej, det finns ingenting. Det finns ingenting alls, fast den sociala medier och allt media bara flödar av filmer, grafer,
vittnesmål. Ja. Ja. Och kom nu ihåg att de här människorna som nu säger att nej, det amerikanska valsystemet är perfekt, det går inte att hacka på det viset. Det är exakt de människorna som i 4 år höll ut med påståendet att Ryssland och Donald Trump i skön förening hade manipulerat valet 2016. Då var det inte bara möjligt, då var det troligt att det var så. Nu är det omöjligt, för nu har deras favorit fått flest röster i nuläget.
Mm. Ja, och ett exempel är då Antrim County i Michigan. Där lustigt nog County mistakenly flipped from red to blue. Och red är ju då republikanerna, blue är demokraterna. Men det berodde på, för vi vet då i mainstream media, det berodde ju bara på att det var någon sån här valarbetare som glömde att trycka på en knapp och uppdatera mjukvaran i datorn, typ. Ja. Ungefär. Det är det de bemöter alla de här argumenten med. Men vi ska se ett intressant litet klipp med Sidney Powell, som är, hon är advokat för General Flynn.
Ja, det är hon. Och ja, hon ingår väl också i, alltså, Trumps legal team.
Mm. Hon blir intervjuad här av Lou Dobbs i Fox, på Fox, och det är ord och inga visor från Sidney Powell.
Well, I'm delighted to hear that. I think there are any number of things they need to investigate, including the likelihood that 3% of the vote total was changed in the pre-election voting ballots that were collected digitally by using the Hammer program and a software program called Scorecard. That would have amounted to a massive change in the vote that would have gone across the country and explains a lot of what we're seeing. In addition, they ran an algorithm to calculate votes they might need to come up with for Mr. Biden in specific areas. I think that explains what happened in Michigan, where the computer glitch resulted in a change of votes of about 5,500 in favor of President Trump, just in one of 47 districts. All those districts need to be checked for that same, quote, software glitch, end quote, that would change the result in Michigan dramatically. The same thing is happening in other states. We've had hundreds of thousands of ballots mysteriously appear for solely for Mr. Biden, which is statistically impossible as a matter of mathematics. It can all be documented. We are putting it into materials that we will file in federal court, and we need to seek relief in multiple states to enjoin the certification of any election results. I think they were very broadly used, but not by the vote counters. They were used by the forces in the Democratic operatives that had access to these programs through the government access points that they have, and used it illegally to change votes in this country. It's got to be investigated, probably by the president's most trusted military intelligence officials, who can get into the system and see what was done. But we do have some evidence that that is exactly what happened. And they've used it against other entities in other countries. It's just been turned recently against our own citizens here to change election results. It's absolutely appalling that that can be done. And whether it's called computer glitches or something else, somebody has actually gone into the system and changed voting results.
Ja, och det är väldigt intressant hon säger att här måste ju militära underrättelsetjänsten gå in och ta reda på vad det är som har hänt. Mm. För uppenbarligen så är det mänsklig påverkan. Det är inte bara att tusentals datorer har fått en glitch liksom. Att upps och hoj då, här var det någon som hade glömt att uppdatera. Nej, det är inte så, utan någon har riggat systemet. Och vi såg ju själv med egna ögon vad som hände. Trump ledde i de viktiga swing states och det såg ut som om han skulle ta en promenadseger. Då slutade man räkna röster och så kom bilarna med postsäckarna och det. Och det är ju också intressant att det här företaget som tillverkar de här programmen, där har bland annat talmannen Nancy Pelosis son arbetat.
Ja.
Eller gör det kanske fortfarande.
Mm.
Så jag menar, plötsligt, vi har inte visat det klippet, men det finns ju ett klipp på Joe Biden där han sitter och säger, ja, vi har skapat det mest säkra och inkluderande valfusksystemet i världshistorien.
Därför att jag har envisats med att jag tycker inte att det bevisar någonting. Gubben är ju gaggig, det vet vi ju. Och en del av er där ute tycker ju då att jo, det bevisar det att han är NVO och ärkeglobalist och de här otäcka människorna, de måste säga sanningen. Så det, men jag tror inte det. Jag tror att det var en felsägning från hans sida. Sen det kan det vara så ändå.
Ja, precis. Men jag menar, det sätter ju nytt ljus på det klippet. Nu när vi vet med mycket stor sannolikhet att här har det fuskats hej vilt. Och demokraterna skyr, alltså de är ju det parti som genom historien har fuskat mest.
Mm.
Och det är samtidigt det parti som säger sig vara de goda och de fina människorna, och det är Trump som är antidemokratisk och som vägrar att lämna Vita huset. Alltså för det första så är det så att om det nu skulle bli Joe Biden så ska inte han sväras in förrän den 20 januari. Så vad då, ska inte landet ha någon president? Ska han bara avgå nu liksom? Mm. Nej, det är så idiotiskt.
Det hade de nog föredragit. Nej, men den här pressen som försiggår nu på Trump och hans stab att han måste concede, som det heter, alltså ge upp.
Mm.
Den fick vi en ganska bra sammanfattning av Duran-killarna innan idag, vad den handlar om. Det handlar helt enkelt om att påverka potentiella domare i de här olika rättsprocesserna som försiggår nu. Det blir mycket svårare för dem i det här liksom galna samhällsklimatet där alla bara skriker att Trump är odemokratiskt och det är hemskt och han måste avgå och Biden har vunnit. Det sätter dem mycket stor press på juristerna liksom och do the right thing.
Ja, för de säger så att de är visserligen domar, men de är också människor. Människor påverkas av mainstream-medierna. Och när alla mainstream-medier säger att nu får han ju ge upp ju, som om man bara skulle säga okej, ni har fuskat, men ja, jag ger väl upp då.
Ja.
Alltså då känner man ju inte president Trump om man tror det. Och vi kan väl titta på Trumps advokat Rudy Giuliani när han blir intervjuad av, vad heter hon nu, Maria?
Jag kan inte uttala hennes efternamn.
Nej, det är väldigt krångligt.
Maria någonting. Ja.
Ja. Och där han då ska försöka sammanfatta, vad är det de har på gång nu? Hur många rättsprocesser är det vi har att se fram emot?
So you're saying that this is not episodic local situations and mistakes about dead people. You're saying this is systematic. You're saying this is systemic.
10 states. Well, I'll tell you what's systemic, not allowing us to see the mail ballots. They, and I'm going to I know why. That I think we can prove by circumstantial evidence and a little bit of direct evidence. This was a nationwide plan by the Democrats to catch up.
But Rudy,
so you don't keep
people. Are you being flat-footed? I mean, did you get flat-footed? We were talking about the potential for cheating. I mean, even I said, look, it's hard to give them the benefit of the doubt after we know what happened in 2016 with the coup. I mean, going into this, so how come the observers weren't in place? Were you flat-footed now after the election?
No. No. Why do you think we know about it? Because the observers were in place and they were pushed out of place. The first lawsuit was brought on the day of the election. We couldn't have brought it any earlier. The first lawsuit in Philadelphia was brought on the day of the election. The day after the election, while they were counting, the court allowed us to be 6 feet closer, and they moved 6 feet away. No, we brought this at the earliest possible moment that it started.
You've got 10 lawsuits coming out this upcoming week.
Right now, we have one. We have two that are being drafted, and the potential is 10. We haven't investigated all the rest of those states, but we have evidence in the rest of those states. You want an estimate? By the end of the week, we'll have 4 or 5.
Vad menar hon med flat-footed?
Ja, drog benen efter er.
Ja. Och så säger han då, nej, det gjorde vi ju inte. Vi hade ju inte vetat om detta om vi inte hade haft folk på plats. Men vi hade ju det, men de fick ju inte göra sitt arbete, de här valobservatörerna. Och han säger ju att den första stämningen lämnades ju in redan på valdagen i Philadelphia. Mm. Och där sa ju domstolen att jo då, de ska få liksom komma in och de ska stå... 6 feet away eller någonting sånt. Varpå, ja då släppte de in dem, men så flyttade de själva sina skrivbord och sina rösträknare 6 foot bort liksom.
Ja.
Och så säger han att det är 2 stämningar som skrivs just nu och denna veckan kommer de att lämna in 4-5 stycken och totalt kommer det att handla om ett 10-tal. Det är 10 stater där man är, där de åtminstone är säkra på att här har det pågått ett systematiskt fuskande.
Mm. Ja, jag tvivlar inte på detta, Ingrid, för 5 öre. Det enda är, kommer de att kunna bevisa det? Det är liksom det hänger på. Va? Mm. Och då sa ju, Alexander McCurris i Durand, som ju själv är jurist, visserligen i Storbritannien, men ändå han har ju någon aning om amerikansk juridik också, att det är väldigt, väldigt viktigt att de får fram så mycket vittnen som möjligt. Därför att papper är all ära och dataspårningar och så, visst, men de måste ha ögonvittnen och det kanske inte är så lätt därför att de här människorna som vet någonting är naturligtvis rädda för att träda fram.
Det sa ju han Giuliani här, alltså det är ju längre klippet, han säger det att vi har ungefär 50 stycken, 2 har framträtt redan och det finns fler, men många av dem är rädda, de tycker det är väldigt obehagligt, men det är klart att de kommer att framträda för domstolarna när det blir aktuellt.
Du, vi får väl gå in på det här med liksom mediernas Trump-hat och fullständigt sinnessjuka hantering av Trump överhuvudtaget. Det här är ju inte något nytt utan det har ju pågått hela hans presidenttid. En person som sammanfattar det ganska bra varför detta kanske ändå är en blessing in disguise. Nu pratar jag bara fånig och pratar engelska bara för att vi pratar om USA och det är inte som jag försöker vara Dolph Lundgren nu utan det blir lite så syntax error i mitt huvud.
Men vad säger man på svenska? En förklädd välsignelse?
Jag får fundera på om det finns något bra svenskt uttryck. Men Megyn Kelly är ju före detta Fox News. Hon försvann därifrån efter ett bråk med Trump faktiskt. Och också var det väl så att det var lite tjafs om något blackface som hon hade målat på sig när hon gick i college eller något sånt töntigt. Men hon är smart och faktiskt också utbildad jurist. Och hon säger så här om mediernas roll i detta.
I also kind of think that distrust in some agencies can be good, and it's not all destructive. You know, I think the media needed to be destroyed, and now it will rebuild in some way, shape, or form. I mean, I really think, I've said this to you before, that the journalists, they've been on a kamikaze mission ever since Trump. I mean, it didn't start with Trump, but like that was the real mission. They've been on a kamikaze mission to take him down. And it wound up being a thing where they did kill themselves. And in the end, it does appear they took him with them. It does appear they brought him down. Because if you don't think the media played a role in people's perceptions of Trump these past 4 years, as controversial as he is legitimately been, I don't mean to give him a full pass on all the crazy stuff he's done. But the media did so much of it. So they are a force. I don't want to say for evil, that's too strong, but they're not to be trusted. and they're not what they used to be, and they're not honest about it. So they needed to be destroyed, and we'll see what comes up. So maybe that's true in the FBI. They needed to be unmasked as this political organization. I had complete trust in James Comey, David. I did. I was like, Jim Comey, wrong.
Yeah.
And I'm grateful for having that, you know, that mask pulled off. And so I can't totally dismiss the dismantling of trust in some of these organizations.
Right. Like that. Well, that's what I'm saying. I'm down with the distrust stuff. I don't think they deserve our trust anymore. But the problem is that it sort of only got halfway. In other words, if Trump loses, well, then they've been unmasked, but they're about to rebuild. You can already feel it a little bit like, didn't fully get us. So here we go again.
No, no, I don't think that's right, because they never lost trust with the Democrats. They've had it. I mean, we're just going to a more fractured media world like the country used to have when we were founded and for 100 years thereafter, where, you know, the left has its sources and the right has its sources. But one great thing Trump did was make very clear that virtually everybody is on that first side. Like, virtually right. Everybody is actually fighting for Democrats. There's not a Republican in the country left, I think, that thinks CNN is fair and objective news. I mean, maybe some people who really don't pay attention to the news might still think that. Yeah. But Republicans haven't been fooled. You know, the mask has been pulled off. So that's a good thing.
Jag tycker det är väldigt viktigt att hon säger detta, för att vi pratar så mycket här i Sverige om att det är samhälle och det är hemskt om inte medierna, om inte människor har förtroende för medierna längre. Nej, det finns en poäng med att människor förstår att de inte kan ha förtroende för medierna. För då kan man bygga upp någonting igen. Så hon menar att det är bra att de har gett sig ut på det här kampanjuppdraget. Men hon beklagar ju ändå att de har dragit Trump med sig. Nu är inte vi riktigt lika pessimistiska som hon där. Vi har inte gett upp ännu i alla fall. Nej. Men det är klart att det blir svårt. Men...
Ja, och det är liksom den brasklappen jag har, att jag menar inte på något sätt att det här är över, men här ser vi ju nu i ljuset av vad som har hänt vilka enorma krafter han har emot sig. Alltså, och då är ju inte Trump själv någon liksom vekling eller omäktig person. Alltså, han är ju nog den starkaste motståndaren de har haft, och om inte ens han lyckas ro detta i land så kommer ingen att göra det. Jag vet att du känner så. Jag tror att, precis som Megyn Kelly är inne på här, att Trump är inte vår enda chans. Vi kommer att få fler chanser. Vi ska inte deppa ihop även om detta nu går åt pipan. För att, precis som hon är inne på här, snöboll är rullning och folk har redan börjat vakna, och det går inte att stoppa vad som än händer.
Nej, och vi såg ju något annat klipp, nu minns jag inte vem det var, men som pratade om, jo, det var den här britten som har någon amerikansk tv-show, Steve någonting. Han sa det så väldigt bra, att alltså, plötsligt så har det finns några få politiker, sa han, under min livstid som har verkligen förändrat debatten och hur folk ser på saker. Det är Margaret Thatcher som liksom, du vet, kapitalism och så skulle, Ronald Reagan och president Trump. Alltså, istället för att bara, ja men allting måste tillverkas i Kina och ja, så måste man göra, har man en gång gått med i Parisavtalet så måste man vara där, och alla de här krigen som globalisterna vill att vi ska... Han har släppt den anden ur flaskan. Han kommer att få en väldigt bra press sen. Kanske när han är död så kommer man att förstå vad han gjorde. Jag bara hoppas fortfarande att han kommer att få 4 år till på sig.
Och det gäller ju också den här inställningen som du var inne på tidigare med din släkting, att ja, men när de nu väl är här i Europa, då kan vi inte göra någonting åt det, då är det kört. Även det har Trump visat, att man kan visst göra saker för att stoppa upp och liksom så här. Vi ska se ett litet klipp med Henrik Jönsson också, som vi tyckte var intressant, därför att han penetrerade i lördags just varför, alltså, våra meningsmotståndare är så aggressiva och oförmögna att liksom föra ett samtal. Varför de bara skriker och gapar om att man ska ta avstånd, Trump är galen. Han förklarar ganska bra här. Jag har tagit ut 3 minuter ungefär här ur hans program som han la ut i lördags, där han talar om hur progressiva så kallat funkar och varför de är så oförmögna att förstå de som inte tycker likadant som de själva.
Yep.
Denna urvakna paternalism gentemot ett plötsligt motsträdigt väljarunderlag uttrycktes nyligen med närmast generande ärlighet av Vänsterpartiets gruppledare i Köping, Andreas Trygg.
Vi kanske står för det folk borde tycka, men vi har svårt att få dem att tycka det.
Frasen "vi kanske står för det folk borde tycka, men vi har svårt att få folk att tycka det" sammanfattar den identitetskris samtliga svenska partier som tillbringat mer än 20 år i riksdagen just nu genomgår. Denna paternalistiska demokratisyn präglas dock i mindre grad av auktoritarianism än av oförmåga att förstå sin samtid. Eftersom de progressiva under många decennier internaliserat bilden av sig själva som historiens ideologiska slutstation med ensamrätt på godhet, förnuft och framsteg, blir alla avvikelser från denna ideologi obegripliga.
You don't understand a word I'm saying, do you?
Och i takt med att världen för de progressiva framstår som just allt mer obegriplig, har man istället för att ifrågasätta den egna ideologin utvecklat en allt mer konspiratorisk attityd gentemot omvärlden, där meningsmotståndare utmålas antingen som manipulerade nyttiga idioter, cyniska egoister eller direkt ondskefulla fiender. Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman gestaltar väl detta tillstånd av förvirring, misstänksamhet och undergångstro i sin kulturkrönika om det för honom fullständigt obegripliga amerikanska presidentvalet. Känslochocken var ersatt med ett slags inre död. Vi ville förtvivlat gärna tro att Trump skulle tämjas av ämbetet, stänga ner sitt Twitterkonto och ställa in sig i raden av vanliga presidenter. Wiman uttrycker här en innerlig önskan om att president Trump skulle upphöra med att vara obegriplig och främmande och istället bli progressiv, vänsterliberal och för honom själv därigenom begriplig. Wiman fortsätter därefter sin svartsynta pekoral med en harang tillmälen som hade fått kapten Haddock att rodna. Postfascistisk populist, en autokrat eller en opportunistisk tyrann, och avslutar depressivt med en känsla av total och nattsvart hopplöshet. Det är naturligtvis lätt att göra sig lustig över emotionellt obalanserade urladdningar av denna typ, men syftet är inte att göra narr av Wimans reaktion, utan att belysa ett generellt fenomen. Aftonbladet-journalisten och författaren Peter Kardhammar gör en parallell och lika eldfängd analys av detta obegripliga faktum att nästan hälften av Amerikas befolkning valde att rösta på Donald Trump. Vi lever i ett vetenskapssamhälle och ett voodoo-samhälle. Majoriteten av befolkningen lever efter vetenskap och förnuft. En stor minoritet lever i voodoo och fantasier. Eftersom det progressiva perspektivet är oförmöget att tolka verkligheten utanför den egna ideologin, kan man inte heller förstå sina meningsmotståndare. Man likställer istället alla avvikande perspektiv med voodoo och total nattsvart hopplöshet.
Det är väldigt bra det här. Han sammanfattar det väldigt, väldigt bra. Och det är ju precis så att vänster, det har vi ju sett under så många år här nu, att vänstermänniskor kan överhuvudtaget inte förstå hur vi som är konservativa nationalister tänker. För i deras värld så är allt de gör och säger, allt de strävar efter, det är ju gott. De är goda människor.
De har ju rätt.
Ja,
de har ju rätt.
De har rätt för att de är goda.
Ja.
Och sen bryr de sig inte ett ögonblick om att deras handlingar får mycket ondskefulla konsekvenser. För de upplever sig ju som goda när de gör det. Och därför så kan ju inte framtiden tillhöra dem. Eftersom man måste förstå hur motståndaren tänker om man ska komma någon vart.
Ja, precis. Och det gör ju också att de fastnar i en ganska efterbliven tankebubbla. Nu var jag lite elak, men jag tror att ni alla förstår vad jag menar. Om man aldrig på riktigt får stöta och blöta sina egna argument mot någon som tycker annorlunda. Mm. Vår vän Douglas Murray har ju varit inne på det flera gånger, att det är därför all debatt är så viktig, och även liksom, till synes tokiga argument måste bemötas och så vidare i öppen debatt och diskussion. Därför att även om du inte har helt fel så har du kanske lite fel, eller så har du helt rätt, men hur som helst så kommer du då att vässa dina argument och bli bättre på att försvara dem och förstå dig själv, förstå din motståndare och så vidare. Men det är ju helt omöjligt när den ena sidan bara är la 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 så här. Alltså,
och det är också därför de har använt sådana, du vet, epitet som nazist och rasist och fascist, därför att deras med det är att tysta debatten. Du har ingen talan för du är fascist.
Det var en fullständigt bedrövlig diskussion som jag följde på Twitter om huruvida man skulle ta alltså avstånd från vänner som sympatiserade med Trump eller inte, och jag minns inte vem det var som postade första liksom initiala inlägget, men vederbörande skrev i alla fall någonting i stil med att är inte detta att gå väl, väl långt liksom, att bryta vänskaper och familjeband och allt möjligt för att någon gillar Trump, och blev helt överröst med att ja, men inte du kan inte du ta ställning för demokrati, kvinnor, mångfald, alltså du vet. Då hade inte jag velat vara vän med det. Är det verkligen så svårt att ta avstånd från en neofascist? Eller, ja. Alltså.
Ja, men visst. Och men de måste ju upprätthålla detta. För jag menar, de kan ju inte vara vänner med någon som är ond.
Det tråkiga är ingen att de blir sämre och sämre på att debattera eftersom de aldrig behöver göra det. Eftersom de alltid bara stänger ner all debatt genom att säga att jag tar avstånd.
Ja,
så blir de sämre och sämre på att komma med, och de behöver inte göra någon självanalys eller sådär, liksom att är jag rätt på det nu och sådär, utan de kan bara, det om något menar jag är farligt.
Det är mycket farligt, men ska vi bara säga en sak här på slutet som är lite positiv. Om nu det värsta skulle hända och Biden faktiskt utses till president, och då kommer det hända jättemånga hemska saker som man framför sig, för att han kommer att knuffas ner från trappa och så blir det kommunisten Kamala Harris som tar över. Men kom nu ihåg att som det ser ut just nu, och det är inte mycket tyder på att det skulle ändras, så är det republikanerna som har fortsatt majoritet i senaten. En president som inte har senaten med sig. Senaten är mycket viktigare än vad heter det? Representanthuset. Han kan inte göra någonting. Han blir en lame duck. Så
korrekt.
Biden Harris kommer inte, om det värsta händer och de får flytta in i Vita huset, så kommer de inte att kunna göra så mycket dåliga saker, för senaten kommer att rösta nej till det.
Halleluja för det åtminstone. Vi får knyta ihop våran säck idag måndag, och vi vill som vanligt uppmana alla lyssnare och tittare att stötta oss med vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete. Och hur gör man då, Ingrid?
Man går in på ingridomaria.se och så hittar man swishnummer, bankgironummer och donorboxen, där man mycket gärna får bli månadsgivare om man känner att man kan avsätta en viss summa varje månad.
Det gillar vi mycket, mycket. Vi ses och hörs igen på fredag.
Ja, det gör vi.
Ja, då kommer vi förhoppningsvis att vara lite klokare om både det ena och det andra. Men till dess så tycker jag att ni ska ha en underbar vecka. Gå ut i den friska höstluften och försök att inte bli för deppiga över alla mörka moln som hänger över oss.
Precis. Och Gud välsigne er.
Hej då!